Hej och välkomna till avsnitt 276 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, Andreas, och med dig,
Kjell. Det är jag som kallas för prästen.
Och det är jag som kallas för mammut.
Fast det är mer rimligt ändå att jag kallas för präst, för att jag är ju det. Ja. Du är ju faktiskt ingen mammut.
Nej, jag är inte ett utdött djur.
Nej.
Från istiden
som nej, har överlevt. Nej, ingen snabel, så faktiskt.
Och inga betar heller.
Inga betar.
Det har varit svårt att podda med storbetar.
Ja, och snabel också.
Ja. Ja, för att sitta och tolka. Hörru du, vad heter jag? Vart är vi?
Vad är vi?
Ja, vi ska ju podda. Och vi är liksom tillbaka i vårt gamla poddrum. Så där vi brukar sitta, eller brukade sitta.
Poddrummet som också kallas sakristian i Turebergskyrkan.
Ja, jag vet inte vad som går först.
Nej, jag vet ju vad jag tycker.
Ja. Nej, men du skönt sida, det är måndag förmiddag när vi spelar in.
Ja, det är det.
Min stress är väldigt hög, så jag känner mig lite lätt snurrig faktiskt. Mm. Det har hunnit hända mycket på de här första timmarna på den här veckan. Det är ju ofta så att liksom måndagen kommer och då slår det till. För folk har väntat en hel helg på att få höra av sig med olika saker.
Ja, så kan det vara. Ibland kommer det även med mail på helgen som man kan välja att ta ställning till eller inte.
Ja. Jo, men alltså man märker ju då så här, eller jag märker att min arbetssituation kanske inte är riktigt hållbar. När jag i söndag var igår då, och så sitter jag då någon gång mellan 21 och 22.30 och förbereder mig inför kommande veckan. Jag vet inte om det är så som helgen ska använda sista timmarna när man går och sover. Att man sitter och kollar mejl och förbereder. Vad är det nu?
Nej, kanske inte riktigt så.
Annars har jag haft en helg från helvetet. Får jag berätta om det?
Ja, absolut.
Vi var ju ihop i torsdags på ett ställe förra veckan och åt gott.
God mat.
Och tittade på budgeten framåt. Mm. Och så kom jag hem, var och handlade mat, gick och pratade i telefon och gick till gymmet. Det här var som var misstag, gick och pratade i telefon. Och det brukar jag inte göra, men jag hade handsfree och så tänkte jag, men jag kan köra lite lätt så börja. Och så var jag så in i samtalet och då tappade jag fokus på att jag tränade. Alltså bara en halv sekund så. Okay. Skulle jag ett speciellt lyft. Och så bara knick i ryggen så, på höger sida, känner jag.
Aha.
Det har hänt en gång förut.
Mm-hmm.
Och då vet jag att då blev jag sängliggande i många dagar. Tänkte jag, men nu, vad gör jag nu så? För det är på exakt samma ställe, eller precis samma sak, precis samma övning jag gjorde när jag tappade så här.
Aha.
Tappade bara, du vet, hållningen en sekund så smalde det. Så jag gick hem och så... Ja, men så stretchade jag och sådär. Tänkte, ja men det var inte så farligt. Duscha, låt mig kolla på en film. Och sen gjorde det så ont. Så att mellan, ja men, 2:30 och 2:30 på natten, tror jag. Det är lite diffus, för det gjorde så fruktansvärt ont. Då står jag bredvid min säng. Och kan inte komma ner i sängen. För att det gör för ont att stå, men det går inte att lägga sig. Alltså inte så. Och jag står under några minuter så här. Nu är det sånt, ska jag ringa en ambulans?
Ja,
alltså jag behöver morfin för att det här ska liksom kunna... Men på något sätt, jag minns inte riktigt hur, för att det gör så ont. Så vaknar jag ju sen i min säng liksom, att jag har ju på något sätt tagit mig ner.
Ja.
Och så hela fredagen, så ja men likt en mumie, hasar mig fram. Jag kunde inte lyfta fötterna för det gjorde ont. Så att jag upp, bara du vet, i toalett, ner i sängen igen. Upp... Äta någonting. Och sen upptäckte jag där på fredag vid lunch att gå i sidled gick bättre. Likt en krabba. Hasade jag med svängarna. Strök mig. Ja, det var fruktansvärt. Det var en smärta som jag inte vill att någon ska behöva uppleva. Gud alltså. Så här, väldigt ödmjuk nu. Men lite så känner man sig... En förståelse. Alltså nu var det mitt fönster var några dagar. Men folk som alltid har smärta. På riktigt, alltså vilket det. Liv det är.
Mm.
Sen fick jag besök och det vart ju mer som hemtjänst. Så, kan du nu stoppa i laddan i väggen så att jag kan ladda? Kan du snälla hämta en kudde? För vet, skulle jag flytta mig från punkt A till B, det tog 30 minuter.
Jaha,
och så stor, jag har inga flygel hemma, det är inte så, jag bor inte en sån, inte ett slott. Nej, utan det är några meter, men jag hasar mig. Sen successivt under helgen så blev det ju... Lite bättre. Så.
Ja,
och nu sitter jag ju här som en... Det gör ju ont, men jag kan ju andas. Och
du lever.
Eller lever. Ja, men gud vad det där alltså. Man blir ödmjuk på något sätt.
Ja, absolut.
Vi sa det innan vi satte på idag. Att, tänk om man skulle kunna... Du sa någonting åt det hållet. Om man kunde känna sig glad när man när det inte gjorde ont.
Ja, alltså, ja, så, just alltså, det, ja precis. När kände man liksom, åh vad bra jag var nu och vad tacksam jag är för det. Liksom. Men det
tacksamhetens lov. Nej, det är svårt att känna det. Ja, för, då, för det är så som man tycker att man ska känna.
Ja, det, ja, det ska absolut. Inte det är egentligen liksom. Liksom naturtillståndet. Ja. Det naturliga tillståndet, så heter det.
Men är det det då?
Alltså, man måste ju utgå från att vi ändå är skapta för att, för att må bra och inte vara sjuka. Men på andra sidan så vet vi att många föds både sjuka och skadade, så att säga. Så.
Ja.
Och då är väl det ett naturligt tillstånd. Nej, jag vet inte. Nu kanske jag vimlar in.
Allt men liksom, alltså...
Så här, det grunden måste väl ändå vara att vi är friska.
Ja.
Så tänker jag. Det är ju inte så att Gud sitter och planerar att nu ska jag göra en massa sjuka
människor. Nej, så är det ju. Men...
De kan man ju rösta på i valet.
men man har... Alltså, var man har ju sina bekymmer.
Absolut.
Alltså, alla har inte fysiska. Men då har man mentalt man brottas med någon familjesituation. Mm. Om du sitter runt ett bord så vet du ju... Känner de så vet du ju förmodligen någonting om alla som inte är speciellt bra. Ja, alltså det finns ju någonting där som tynger, antingen fysiskt eller mentalt. Så,
så är det ju.
Så det är väldigt sällan man känner att nu är allting bra.
Det där är ju lite grann som vi brukar ta med konfirmanderna, apropå att vi pratar om budorden.
Ja.
Att de två sista budorden handlar om att man ska inte vara avundsjuk på sin nästa. Liksom, ja. Du ska inte känna lust till din nästas åsna, oxe, hustru, hus eller vad det nu är.
Ja.
Därför att det kan vi ju göra och tänka, den här mannen, han är ju lyckad. Tänk om man fick vara som han, och så vet man inte vad han har i sitt bagage. Och det är ju som sagt så att man märker ju ibland att folk mår inte bra liksom, på många olika sätt. Och jag vet inte, jag har ju sagt det förut kanske, att jag egentligen vill jag inte veta. Alltså, ibland får man veta mer än man vill, om jag säger så.
Om sin nästa, menar du?
Ja, om hur det egentligen står till liksom, i världen och samhället.
Ja,
man skulle på något sätt vilja säga, ja men, så här, det är ganska gött att leva i en tro att men de flesta har nog ändå det ganska bra. Så här. Det är ganska bra ställt i världen, så här. Och så får man höra att det här händer och det här har hänt och det här, och den just här det. Lider av det och den här lider av det och den här gör så här och det här, så...
Både på kollektiv nivå och på individnivå så får man
precis,
veta.
Precis.
Nej, men och där kan man ju, nu ska jag inte säga välja, för då gör man sig dummare än vad man faktiskt är. Vänta nu, vad sa jag nu? Så här. Nej, men alltså du kan ju välja hur mycket du vill konsumera av intryck utifrån.
Mm.
Det är ju inte helt sant, men visst. Nej, men, kan du välja. Du kan ju liksom välja om du varje morgon startar med att lyssna på något meditativt eller öppna upp Aftonbladet.
Och se så
här, men natt har det skjutits där, det har det covid som det var för en tid sedan skenar där,
just det.
Så du kan ju på ett sätt liksom välja. Och vissa är ju väldigt duktiga på det här. Alltså att så här, ändå välja. Man vet att det kan bli imponerande av. Man vet att en människa, det är turbulent runt den. Den kanske har sina sjukdomar, den har sin familj, sitt vad det nu är. Men ändå har den en positiv, en glad ton.
Absolut,
liksom.
Absolut.
Det är absolut inte du och jag, tror jag.
Nej.
Jag
får ofta höra det inför begravningar. Såhär. Det är någon som säger, men han led av en jättesvår sjukdom. Och men han klagade aldrig. Man får ju höra mycket så att många har ju verkligen, eller jobbar verkligen på att ha en positiv livsinställning. Liksom.
Ja.
Och det är ju fint, och naturligtvis är det så att det jag säger här, att jag skulle helst inte vilja veta, det handlar om att jag vill stoppa huvudet i sanden. Det är ju inte bra heller. Nej. Naturligtvis. Men det finns en några rader av Tage Danielsson, det står så här: hör upp du sorgset kvidande, se här din svåra roll, att inse världens lidande med glädjen i behåll.
Ja, just det.
Och det är väldigt klokt och sant liksom, att okej, vi ska inte göra som jag vill göra då, gömma oss, utan vi ska leva i det här, men samtidigt försöka behålla någon form av glädje så.
Ja.
Och som sagt, vi är inga bra ambassadörer för just den inställningen där.
Jag inte bäst i alla fall. Men man gör sig ju, man lever något rikare liv om man kommer dit. För det är ett stort arbete med sig själv att se ändå det positiva utan att bli en sån här naiv figur. För sådana finns ju också.
Ja,
så, och det vill man ju inte vara. Utan de som ser, ja men det är skit. Kollektivt i världen och så på individnivå. Men ändå väljer att se att det är orangea löv nu. Så det blir färgrikt på det sättet.
Där har jag återkommit till ganska många gånger. Första gången som formulerade väl för mig själv det när jag gjorde en temagudstjänst med Galenskaparnas texter. Just det här med gött att leva. Liksom. Ja. Om man kan hitta någon form av grundinställning att det faktiskt det. Är ganska gött att leva. Sen så händer det saker och vi råkar ut för saker och vi vet att världen ser illa ut på många sätt och sådär. Men ändå, om man lyckas nå fram till en grundinställning när man säger att det är ganska gött att leva ändå, då har man ju verkligen kommit långt och då har man ju en möjlighet att leva livet ganska bra. Så.
Mm.
Och jag vet inte hur många som når den situation eller den nivån om man ska säga, men jag tror ju att kan man lyckas det alltså vad som än händer så är det ändå, ja men det är gött att leva, det är bättre än motsatsen, ja, så att säga.
Absolut. Och när jag hade som mest ont, alltså när man lider så där kraftigt, för det gjorde jag verkligen, det var så här, nu får jag inte morfin? För det var en god vän som skrev till mig, vad kan jag hjälpa dig med? Jag ska bara ha det morfin. Det var det enda som fick inget svar först. Men att allt annat som jag gick in i helgen med, i den här torsdagen, för det var då inte bara muntert, utan det var dels från arbetet och från mitt stora fackliga uppdrag som sannoliken är fyllt av utmaning och spänningar, men det är mycket tragedi liksom. Det var ju bortblåst. Jag var ju verkligen i nuet och nuet var i smärtan visserligen, det är så här, vad är det, blir en reality check, vad är viktigt? Ja, just nu är det ingenting spelar någon roll. Allt kan vänta.
Ja,
så
ja.
Någon brukar säga, är det någon som är döende? Nej. Ja, men då så. Då är det inte liksom att det behöver lösas nu. Och sen är det synd att man ska behöva ha så ont som man vill skjuta av ryggen. För att man ska komma dit och känna att det är inte viktigt. För all stress, för allt annat, det var som bortblåst. Jag tänkte inte, nej, det får vänta. Så, för jag kan inte...
Det var inte så att du låg där och tänkte på budget.
Nej,
eller stod i sängen och tänkte på budget.
Nej, inte någonting. Hur ska jag nu ta min lekamen från stående till liggande utan att jag går sönder så.
Ja, ja.
Om man kunde ha den sinnesnärvaron även när det är bra. Mm. Så här, nu kommer jag in i, nu, jag har inte ont, jag kan stanna upp här. Det är ingen som dör om jag inte gör det här. Mm. För det blir ju oftast bättre resultat då för alla inblandade. Om du är fylld av stress och saker du ska göra. Och sen om du bara kan ta lite några... Är det någon som dör? Nej. Andas lite. Få ett perspektiv.
Ja.
Så blir det ju bättre. Men det är väldigt svårt när du inte har någonting som plågar dig.
Då går vi tillbaka till det här igen. Att det här är naturliga tillstånd. Vi mår bra. Det är så ska det vara. Liksom.
Precis.
Då är det, jag vet med mig själv att jag är urkast på. Jag försöker på kvällarna och tacka liksom. Tack, det har varit en bra dag. Det här blev jag ledsen för. Det här blev inte se. Men på det stora hela. Ja, så. Jag säger ofta just den formuleringen i min aftonbön. På det stora hela har det varit en bra dag.
Ja.
Och det är ju inte för att tala om det för Gud utan för att påminna mig själv såklart för det. Liksom. Att, ja, men jag har, för det mesta har jag det ganska bra.
Ja.
Så.
Har vi för högt ställda krav på vad som är bra?
Ja,
eller så här,
det måste vi ju nästan tänka att jag tänker med tanke på hur resten av världen till stor del har det, så är det klart att om vi alltså som du, vi sitter och har ett digitalt möte. Och plötsligt så börjar liksom datorn lagga.
Ja.
Så här, men det här, varför ska jag råka ut för det här?
Ja. Ja.
Och då är det ingenting. Alltså folk sitter och svälter i andra länder. Sen menar jag inte att vi inte får reagera. För
nej.
Naturligtvis måste vi göra det.
Jag lever utifrån din verklighet.
Ja, precis. Jag kan bli lite arg ibland också och höja rösten. Så här. Så här, då har man all rätt på något vis att göra. Men Om man då gör som ja, men antingen man gör som du gör och får väldigt ont i ryggen och står vid sidan om, eller om man tar ett steg bakåt och tittar, vänta, vad är det här egentligen? Ja. Hur viktigt är det här? Ja, just nu laggar datorn. Dör någon av det? Nej, förmodligen inte. Jag kanske missar några meningar i det här mötet, men ja. Så att det är klart att vi har för högt ställda förväntningar. Sen tycker jag, självklart ska vi få ha högt ställda förväntningar också. Så. Alltså, jag menar, det är klart att vi vill må bra och så. Men frågan är, ja.
Men är inte det man vill landa i på något sätt, att man skulle önska att bra var nog? Eller att okej var bra nog? Eller någonting. Ens grund... Om du har en linje och så dyker du ner, då är det dåligt. Mm. Och så, men du tänker att när den här är som en sån aktiediagram, så ja, sticker ja, den så. Ja, det är där uppe när aktien är som mest värd. Det är så du vill ha din grund. Men det är ju inte, utan nej, din grund borde ju vara så här, det är okej. Okay. Det är okej.
Okay. Jag klarar mig.
Liksom, dagarna är dagen 3+, då är det bra. Alltså, det du kan inte räkna med. Sen vissa dagar är 5+.
Ja, just det.
Och vissa dagar är tyvärr en etta.
Ja, just det.
Och så. Men att håller man sig flytande på en trea, ja, då lever du bra.
Ja,
liksom.
Ja, just
det. Men det är så svårt.
Ja, det är väldigt svårt att komma.
För mig i alla fall. Ja. För jag tänker så här, men jag borde ju ha det bättre. Men vänta, du har det ju bättre än... Ja.
Än du förtjänar, det har man ju ibland.
Ja, faktiskt. Absolut.
Så är det ju liksom.
Det
är ju så. Jag säger ju samma sak. Ja. Liksom, ibland kan man ju få något ögonblick av insikt och säga, vänta nu gnäller jag lite väl mycket. Ja, så här. Men ofta så gnäller man ju på för att det är inte så bra som jag skulle. Det är inte 5+.
Nej.
Så jag är inte riktigt nöjd. Så.
Nej, ibland får man insikten och blir trött på sig själv. Det är nog ganska
bra. Ja, just det. Ja, absolut.
Gud, vad trött jag är på mig själv.
För om ni fortsätter den här metaforen med plusbetyg här, så finns det ju de som då på grund av olika saker har deras normalnivå är 1+.
Ja.
Och då har de plötsligt 3+ en dag. Och då är det ju jättemycket. Ja. Och vi kanske tycker, det här är inte så bra för vår del. När vi är på 3+-dagen så är vi liksom missnöjda. Och då, som sagt, då kan man bli ganska, när man inser så kan man bli lite trött på sig så
själv.
Vad är det här? Vad gnäller jag på? Det är inte så farligt.
Han blev trött på mig själv. Ja. Tack för näkan. Hur är du, Kjell? Hur mår du?
Det är 3+.
Det är 3. Ja, men det. Och det är ju bra, har vi landat nu.
Ja, just det.
3+ är okej. Okay. Det är det vi ska sträva efter.
Ja, men precis.
3+-livet.
3+-livet.
Hur är du? Vi har ett brinnande kyrkoval.
Ett brinnande kyrkoval. Ja, just det. Jag har faktiskt aldrig någonsin hört någon som säger att kyrkovalet brinner, varken att man brinner för kyrkovalet eller att själva kyrkovalet brinner. Men så är det i alla fall. På söndag så går det av stapeln själva valet, och då har man ju kunnat förtidsrösta i 2 veckor ungefär.
Så just
inte
nu
ungefär, utan i 2 veckor.
Ja, punkt. Nu är vi mitt i förtidsröstningen.
Mm.
Varför ska man rösta i kyrkovalet?
Det ska man göra för att
Jag vet inte riktigt själv. Nej, så att du behöver inte svara något smart utifrån vad kyrkan, för det kan man komma utan varför tycker du, om jag frågar dig som Kjell och nu också då präst,
jag tänker att så här, att det viktigaste, det finns många olika skäl. Det viktigaste är att fortsätta ha en demokratisk kyrka. Ju fler som röstar, desto fler röster kommer till tal, så att säga. Ju färre som röstar, desto lättare är det för ett extremistparti till exempel att ta makten i kyrkan, därför att det är så få som röstar. Därför ska man, redan där så är det viktigt att man använder sin röst om man inte tycker att vi ska kasta ut demokratin ur kyrkan.
Ja,
så att säga. Sen är det såklart också så att om man inte har någon, man kanske aldrig går i kyrkan, man har inget förhållande till kyrkan egentligen, så är det väl så här, precis som jag tycker man ska rösta i riksdagsval därför att man kan, så ska man göra det för att vi får rösta, och då ska vi också använda den rösträtten.
Just det.
Så det tycker jag
är någon form av solidaritet till alla världens länder som inte får rösta.
Ja, det sker. Jag tycker att det gäller även i
den där gillade jag.
Kyrkoval liksom. Plus att om man är lite engagerad i kyrkan så kan man ju hitta saker hos de olika nomineringsgrupperna, som det heter.
Ja.
Just den här känner jag mest för. Så. Men man får ju sätta sig in lite grann i det. Och det finns ju några nomineringsgrupper som är identiska, om man ska säga, med politiska partier. Och det här är ju en diskussion som pågår hela tiden. Om man ska rösta på politiska partier eller inte. Eller om partipolitiken borde lämna kyrkan och så här. Det här är ju en stor diskussion. Och därför är det kanske svårt att veta vad just den och den vill med kyrkan. Men alla de här grupperna har ju någon form av program. Så att ska man göra det här gediget och äkta, då ska man ju faktiskt kolla vem är det jag vill rösta på. Om man vill ta det hela en nivå längre, så att så inte bara rösta för att vi får rösta eller för att hålla icke-demokratiska krafter borta, så att säga.
Precis, och det behöver ju inte gå in på vad de olika står för, för det får ju man läsa på själv.
Jag gjorde en sån här valkompass. Har du gjort någon sån här valkompass?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej. Jag gjorde en sån och blev lite överraskad faktiskt över resultatet. Jag ska inte gå in på vad det var eller vad jag hade tänkt eller så här, men det som jag fick upp var inte det jag hade tänkt rösta på. Men faktiskt så, när jag väl fick det här, så sa jag, jag kanske ska ändra mig. Jag kanske ska rösta på det som kom upp där istället. Liksom.
Just det.
Så det.
Jag förstår att det inte var... Det var inte helt på andra spektrat.
Nej, det var det inte.
Spektrat.
Det var inte... Nej, precis. Det var ingen...
Det var inte på andra sidan. Liksom.
Nej.
Men du svarade så bra, så jag vill knappt fylla på. För jag tycker att du... Om jag hade fått frågan så... För det demokratiska är det viktigaste att det fortsätter vara. Men du svarade så klokt, så jag vill inte grusa det. Det är så få som röstar, så personrösten blir väldigt viktig.
Så är det ju.
Och i kyrkovalet så får du ju kryssa 3 personer. Så det är väl det jag kan tycka, att titta mer på. Det är ju också nästa steg, framförallt om man inte är in i kyrkan. Men är man det, så jag tror att många av våra lyssnare är, så titta, vad vill den här personen? Gillar jag det som den? Ja, men den vill jag representera, min röst. Liksom.
Det är ju, precis, för det är ju säkert så att om man nu är engagerad i kyrkan alltså, som någonting, eller man går och väldigt ofta så här, så då har man ju, då är sannolikheten ganska stor ändå att man ska träffa på någon som faktiskt kandiderar i kyrkovalet.
Ja.
Ju. Och då vet man ju hur den personen är, precis som du säger.
Precis.
Och så kan det väl vara ganska mycket, både i kyrkovalet men även i allmänna val till riksdagen och sådär, att man till stor del röstar man på en person. Ofta tror jag det är så. Man röstar på den här personen verkar sund.
Ja.
Han kan säkert, eller hon kan säkert representera mig på ett bra sätt. Liksom.
Ja.
För att få tror jag har gått igenom alla partiprogram,
så,
varken i
så är det väl i för sig då. Liksom så. Men då tänker du att du röstar på dens mycket partiledare då?
Ja, det kan det ju vara.
Man ser det, mycket då, det kan, tänker riksdagsvalet.
Så kan det ju vara. Ja, i riksdagsvalet är det nog mycket så, tänker jag. Men sen tror jag också att när det gäller riksdagsval och så här, så tror jag många röstar på samma parti i alla tre valen. Liksom. Och då kan det ju vara, ja, men jag känner en kille på jobbet, han är ju centerpartist eller vad han nu kan vara. Honom röstar jag på, för jag har ju gett att han är bra. Liksom. Så jag vet inte, det här är ju en otroligt grund analys, men jag tror att det är så. Mycket. Och då hitta någon du gillar och lita på. Fast ännu hellre läs alla partiprogrammen, men det har inte jag gjort heller.
Alltså det är ju så, det är ju väldigt lågt valdeltagande, så varje röst i kyrkovalet blir väldigt mycket värd.
Det är ju så.
Nu blir det lite parafrasering, så ni får, för jag minns inte. Lite gissning, men det var ungefär så här, att förra valet så tror jag att det var 13% i Sverige. Och jag tror att vi hade här i Sontuna församling där vi arbetade, tror jag det var 19.
Lite mer
än så. Men och leker vi med tanken här då, jag kan bara gå till här där vi sitter och arbetar i Sontuna. Skulle det bli 20%, då är det ungefär 7000 personer.
Ja.
Och det är ju inte så många när man börjar koka ner det. Alltså nej, varje nej, röst är väldigt mycket värd.
Mm.
Och får du med dig då... ja, men på riktigt, så här, har du en ganska stor vänkrets
som
är obosatt och sådär. Och du gör lite... syns lite så här, ja, då är du med liksom. Så ju, enkelt är det.
Och det här kan ju vara något som är positivt på ett sätt.
Det kan också vara något som är väldigt negativt.
Och det kan vara något som är väldigt negativt.
Ja, ja.
För då är det är lätt att liksom bedriva kampanj om man tycker att det här är viktigt, att just det här kommer fram i kyrkan. Ja. Så ja, och det kan ju som sagt vara både positivt och negativt och utifrån vad man själv föredrar så att säga. Så, ja, jag uttrycker mig väldigt kryptiskt, men jag tror folk förstår vad jag menar.
Men sen vet jag ju inte om jag egentligen vill ha det här systemet. Jag är väldigt kluven till det. Mm. Alltså, här i vår församling så är ju nomineringsgruppen politiskt obundna i Svenska kyrkan.
Påska.
Är ju störst.
Vad synd att de inte liksom hette, att det inte är oberoende stav med å.
Ja,
vad kul det hade varit för dem att kunna heta påsk med å då.
Precis. Ja. Och jag vet inte om de hade velat det. Det blir svårt med googlingar och sådär. Blir inte det?
Ja, det kanske är. Ja. Påsk. Ja, just det. Ja,
hamnar man i, jag vet inte. Vad vill jag säga om det? Jo.
Att de är stora.
Mm, ja, precis. Mm. Och det finns ett en väldig engagemang bland många där. Mm. Alltså de jag ser, det är också så här, mitt flöde fylls just nu för att jag är vän med många som representerar den gruppen.
Just det,
så jag blir också färgad såklart. Ja. Men jag ser det, ja, men de där som ställer upp, de är väldigt engagerade. Och det på något sätt kan ju jag gilla, att det är en kyrka där det är folk som är engagerade.
Ja.
Så. Men det blir också lätt att det blir lika mycket av nu är det inte parti, men en nomineringsgrupp också. Det blir också en agenda. Så jag är väldigt kluven till hela det här styrsättet liksom.
Ja.
Och det är så länge sedan vi skildes från staten. Alltså det,
man kan ju ha två...
ja, hjälp mig i det här.
Två tankesätt också kring det här. Med vilka som... ja, men de som sitter i just påsk. Till exempel då, det finns ju andra också sådana obundna nomineringsgrupper. De är ju oftast engagerade, därför har man engagerat
sig. Ja, annars skulle du inte göra det. Så.
Och då är det ju så att, ja men okej, då kan man ju tänka, ja men jag vill att kyrkan ska styras av de som är engagerade i kyrkan. Ja. Det säger ju många också, och det är ju fint.
Ja.
Å andra sidan, blir det en elitkyrka då? Alltså om vi säger att ja, men bara de som är engagerade i kyrkan får vara med och styra. Det kan ju låta rimligt som sagt. Men nu är jag lite djävulens advokat här och säger, ja men de som ändå betalar kyrkoavgift och kanske inte engagerar sig så mycket i kyrkan, men ändå, jag betalar min kyrkoavgift, jag tycker det är viktigt att kyrkan gör saker, liksom, bra att kyrkan ger pengar till välgörenhet, att kyrkan bedriver soppkök, eller vad det nu kan vara för någonting. Fast man själv aldrig skulle drömma om att gå i kyrkan, eller, då är det frågan om, de är kanske inte så engagerade i det dagliga eller så, eller engagerar sig inte själva, har inga förtroendeuppdrag eller någonting, men ändå liksom, behöver ju också få vara med och styra, tänker jag.
Och det har jag ju hört då, som har av nomineringsgrupper som har ett parti i ryggen, alltså, jag representerar ju Lisa som aldrig går i kyrkan men ändå betalar
så. Alltså det är...
och det finns det någonting, för det är klart att hade vi varit organiserade på det sätt att vi hade bara aktiva medlemmar på något sätt, ja, det är klart att det skulle, om vi inte var vi hade inte folkkyrkotänkt, vi är en församling, där vi sitter nu, det är en församling med sina 2000 medlemmar, ja då är det klart att man skulle ha inte ett val på det sättet, utan det skulle man ju ha som en styrelse som väljs av medlemmarna på ett årsmöte och så men en ny styrelse, en ny ordförande på det sättet.
Men är det så man jobbar i den så kallade frikyrkan?
Då har du ju ett församlingsråd som väljs på
av de som medlemmarna som är med, liksom. Det är ju inga allmänna val dit som alla får gå och rösta.
Nej, utan då är det de som är medlemmar som Kanske går till på lite också, men så vet jag i alla fall om de jag känner till, så jag tror att det går till så.
Mm.
Precis som det gör i andra, jag menar, bostadsrättsföreningen, ja, så det är årsmöte och vilka ska sitta i styrelsen.
Inga allmänna val till bostadsrätt.
Nej, nej, det var väldigt konstigt. Men nu är ju inte vi det, så att det är ju något annat. Det är komplext där.
Ja, det var det jag ville få fram lite grann där, att det låter i förstone, som man sa för.
Ja.
Alltså så låter det, ja, självklart så alla som är engagerade, det är klart att det är de som ska bestämma.
Ja.
Men ja, det är inte självklart att det bara är, utan att man inte ska få
nej,
ta med och driva bara för att man själv inte går i kyrkan eller kanske inte är troende eller vad det nu kan vara liksom.
Ja, nu ser jag väl mot kanske mig själv, vi får se i samma mening. Men då är det inte så konstigt heller att det är inte så många som röstar.
Nej.
Alltså om snittet är det då, vi leker med tanken, det blir 15% i Sverige i den här gången. Det betyder att det är 85% av alla medlemmar som väljer att inte rösta.
Ja, just det.
Ja. Och skulle du, nu bara så här tänker jag högt, nu det går ju inte att applicera riktigt på det, men säg att du är medlem i Röda Korset, som också är en idéburen verksamhet.
Ja.
Och så, du får ditt inbetalningskort en gång per år. Och så betalar du det. Sen om du får mail, nu är det dags att för årsmöte för Röda Korset, kom och gör din röst hörd. Nej, det kommer jag nog inte göra. Utan jag kommer nog fortsätta betala de där pengarna för att jag tror på organisationen.
Mm.
Men jag har ingenting mer att göra med än att jag betalar. Det haltar ju lite, för det är inte riktigt samma sak. Jag hittar ingen, men det finns någonting där.
Ja,
att du är med liksom för din nästes skull.
Ja.
Och för att du en dag kanske då vill, du vill döpa dina barn och så vidare.
Mm.
Men inte någon mer liksom. Då är det inte så himla konstigt att du inte röstar. Fast du borde också ta vara när du får chansen av demokratiska skäl.
Ja, precis.
Det är svårt alltså.
Ja, det är faktiskt det.
Jag läser lite på Svenska kyrkans hemsida om kyrkovalet. Vad kyrkovalet handlar om, Svenska kyrkan är Sveriges största trosamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete. Varför, jag hoppar lite, jag behöver inte ta alla delar, men varför kyrkovalet finns? Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ och dela ansvar. Genom hela kyrkans historia har människor valts för att överlägga och fatta beslut. I lag om Svenska kyrkan som trädde i kraft 1 januari 2000 i samband med kyrk- och statsseparation reglerades statens förhållande till Svenska kyrkan, och den beskriver bland annat att Svenska kyrkan är en demokratisk uppbyggd evangelisk luthersk kyrka. Och varför kyrkovalet genomförs på det sätt som görs, sättet genomför kyrkovalet tar sin utgångspunkt i vallagen och hur de allmänna valen genomförs. Det är bra att väljarna känner igen sig i hur valet går till. Några skillnader finns, bland annat att även medlemmar som är 16 år har rösträtt. Och att det är möjligt att rösta på valfri ort i Sverige.
Mm.
Att du kan gå var som helst och rösta, fast det är till din hemförsamling.
Men nu, hur kommer det sig att vi får rösta som 16-åringar i kyrkovalet men som 18-åringar i riksdags- och kommunalvalet?
Jag vet inte, men det kommer du berätta för mig nu.
Nej,
men det är väl att att kyrkan bemyndigar från 16.
Ja,
egentligen då. Borde det inte vara 15? Eller så här,
ja, från konfirmationsåldern.
Ja,
nu är du konfirmerad. Nu ska du kunna förväntas veta lite om kristen tro.
Ja, jag vet inte. Pass på den, det vet jag inte. Sen är det ju tre... Ja. Sen då hur du röstar. Jag är kvar på svenskakyrkan.se om valet.
Mm.
Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. På röstkortet står vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift du tillhör, om man har glömt bort det.
Mm.
Det tror inte jag alla vet.
Nej, det tror inte jag alla vet, absolut.
För att just den här församlingen där vi... Jag återkommer alltid till den här församlingen.
Jaha.
För den är oss nära. Här är ju församlingens geografiska gränser precis samma som kommunens.
Det
är ganska lätt.
Mm.
Sånt är en församling, sånt är en kommun. Det är precis samma.
Jaha.
Men om vi hoppar lite norrut så kommer Upplands Väsby kommun. Mm. Där finns det tre olika församlingar. Och för att inte tala om, det ser säkert likadant ut i andra städer, jag har för dålig koll på det, men inne i Stockholms stad.
Ja, ja just det, just det.
Nej, jag har ingen aning. Där går, det är visst det tårtbitar som det tror jag inte att alla vet. Vad röstar du till och valsedlarna? I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och kandidater i tre val. Val till kyrkofullmäktige.
Det är den närmaste nivån så att säga ju. Ja. Till den församling man själv
precis. Finns det är den vita i. valsedeln.
Den vita valsedeln.
Ja. Och det är ju på den lokala nivån. Din egen församling, vilka ska styra där?
Där är just den kyrkvärden som du känner kanske står på listan till exempel.
Precis. Och för mig som väldigt engagerad måste man väl säga i kyrkan så är det ju där viktigast för min del.
Mm.
Så, val till stiftsfullmäktige. Använd den rosa. Vi kan komma tillbaka till dem. Och sen är det val till kyrkomötet. Och det är, det är en gul.
Det är kyrkomötet som är då kyrkans riksdag och som vi brukar häckla lite grann genom att ta fram motioner varje år. Och
precis.
Upp dem. Inte bara häckla utan nej. Också ge en liten inblick i vad man motionerar om det.
Mm. Men stiftsfullmäktige, vad gör de?
Ja.
Det är en bra fråga. Jag förstår ju att det är ett fullmäktige över stiftet.
Ja,
så, så att vi väljer då till, i Stockholms stift, vilka ska sitta stiftsfullmäktige.
Ja.
Vi har ju en oss nära kollega som kandiderar dit för stiftsfullmäktige.
Yes.
Jag fick inte ut så mycket, vad innebär det här av den personen heller.
Nej,
alltså,
nej.
Och jag har hört om för lite folk som finns närmare stiftet. Mm. För jag var lite nyfiken, så, alltså de som jobbar på stiftskansliet.
Ja, ja.
För så här, stiftet har ju ingen, vad jag vet, har ju ingen formell makt över församlingarna.
Nej, inte formellt.
Så, nej, du kan lägga möjligtvis någon form av...
Biskopen som ju då är högst uppsatt i stiftet kan ju tycka saker och skriva saker och har ju ett tillsynsansvar. Men, och kan ju i med domkapitlet och så vidare att man kan då styra på det sättet. Men om, som jag har varit in på förut, om biskopen säger att ni får inte spela upp inspelad musik, varför nu biskopen säger det, men om biskopen säger det. Så kan jag följa det eller inte, så att säga. För mig är ju kyrkoherden närmare. Säger kyrkoherden i församlingen, du får inte spela upp inspelad musik, då gör jag inte det. För kyrkoherden följer jag. Men biskopens, det ser man mer som rådgivande. Ja. Liksom.
För kyrkomötet, där kan de ju ändra riktlinjer för Svenska kyrkan. Liksom.
Makt,
så. Alltså, nu ska vi ta fram en ny psalmbok. Nu ska och då lär ju...
Eller som exempel, bara så ett konkret exempel som vi var inne på här om veckan. Just där, någon som ville då driva det här med att slopa vigsel, alltså väjningsplikten som det kallas. Att man alltså kräver av alla nyvigda präster att de ska viga samkönade par. Det var ju en motion som har lagts fram och någon som driver det hårt där. Och det är ju en tydlig, så skulle den gå igenom så påverkar ju det hela Svenska kyrkan.
Ja, precis. Eller att nu ska alla gå in i ett centralsystem och så vidare och så vidare.
Ja, eller alltså, vad som helst. Ja, vad som helst. Alla har blåa kaftaner på sig till söndagen. Så då, ja, men då får ju det genomslag.
Ja, så. Och i kyrkofullmäktige det är det högst beslutande organ till varje församling. Och varje församling är sin egen organisation.
Mm.
Så att det här stiftsfullmäktige, jag är lite nyfiken. Vad,
ja, nej, ja, precis. Så jag kan inte heller upplysa dig. För jag, som sagt, självklart så är det ju... Om man jämför med kommunfullmäktige och så vidare. Så här, att det är någon form av högre instans än församlingsnivån. Så. Men som sagt, vilken formell makt de egentligen har.
Nej, det är lite intressant. Vi får lämna det, för jag vet inte det. Vi vet inte det, helt enkelt. Gå och rösta.
Det tycker jag, absolut.
En sak, men det är bara val. Fler skulle ju rösta om man inte behövde gå till en röstlokal. Måste väl ha kunnat kommit 2020-talet att man måste kunna lösa digitalt med sitt så här bank-ID.
Det borde ju kunna gå, ja. Absolut.
Men uppenbarligen går det ju inte, för det skulle väl vara det.
Inte nu, men det är väl i en framtid, det är väl inte omöjligt för överhuvudtaget med alla val. Men samtidigt som redan nu, så kom ju redan nu ett år före riksdagsvalet, så börjar redan folk sprida liksom rykten om att det kommer att bli valfusk i nästa val. Och efter förra valet så var det också spritt rykte om att det hade valfuskats. Trump i USA var ju väldigt liksom, ja, det är fusk, det, jag vann egentligen, men Biden manipulerade det här på något vis. Ja. Så att om man dessutom skulle sitta vid sin dator och rösta, då var det ju ännu större möjlighet att det skulle komma fram sådana rykten. Ja. Fast de kommer ju ändå. Så att,
de kommer då. Men hade det gått så klart att valdeltagandet skulle bli mycket högre.
Det tror jag, absolut.
Jag har inte röstat än.
Nej, inte jag. Jag ska göra det i veckan här.
Ja, precis. Men skulle jag slarva bort min tanke och stress, då skulle jag kunna missa det.
Mm.
Alltså, jag skulle kunna. Jag tror inte du hade gjort det. För jag tror att det där med röstningen ligger
det
dig närmare.
Det sitter ganska hårt. Ja.
Hårt hos dig. Mm. Men jag bara går till mig själv. Jag skulle kunna slarva bort den i veckan.
Ja.
För att, just det, jag ska ta med röstkort.
När skulle du göra det med riksdagsvalet? Skulle du kunna glömma även riksdagsvalet?
Jag tror på samma sätt.
Ja.
Ja, alltså, de ligger mig nog så pass lika nära att gå och rösta. Men att men jag ska göra det då. Nej, attans, nu är det ju söndag kväll. Nu är jag jag tror att det är lättare. Och framförallt om du inte har ett så stort engagemang.
Ja, just
så,
det.
Ska jag ta mig ner?
Men
hade man kunnat gjort det på ett annat sätt. Så. Ja. Men ja, vi lämnar det. Vi går på andakt.
Det tycker jag. Och då är det så att kommande söndag så är det den 16:e söndagen efter trefaldighet. Och rubriken är något så upplyftande som döden och livet.
Mysigt.
Mm. Och då läser jag ur Johannes evangelium. Marta gick hem och kallade på sin syster Maria och viskade: "Mästaren är här och kallar på dig." När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut, och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: "Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött." Och här egentligen avbryter jag läsandet av att ibland så tycker jag man väljer ut så konstiga utsnitt ur texterna. För det är först här man börjar förstå, vänta, varför är de så ledsna allihopa? Mm. Det handlar om alltså att Marta och Marias bror Lazarus är död. Hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät, blev han upprörd och skakade i sitt innersta. Och han frågade: "Var har ni lagt honom?" De sa: "Herre, kom och se." Jesus föll i gråt. Då sa judarna: "Se hur mycket han höll av honom." Men några av dem sa: "Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte hade behövt dö?" Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: "Ta bort stenen." Den döde syster Marta sa då: "Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?" De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: "Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig." Sen ropade han med hög röst: "Lazarus, kom ut." Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: "Gör honom fri och låt honom gå."
Gör honom fri och låt honom gå.
Det här är, jag har lite olika angreppssätt här. Och det här är, tyvärr är ingen av dem särskilt seriös. Men jag kan ju börja med att var det så här lite grann du kände när du klev ut där?
Ja.
Med armar och ben inledade bindar med ansiktet. Och så,
alltså,
för det här är ju lite, det här är som en skräckfilm.
Ja, visst. Hasade alltså, runt.
Ja, men precis. Och här vet vi att det här är något gott, för Jesus har uppväckt en död. Men om vi hade liksom, om det hade varit något annat, en skräckfilm där inte Jesus utan en häxmästare liksom
hade uppväckt
en död. Det är Frankensteins monster all over again. Så här.
Hasade runt.
Och sen det andra, det som inte heller är seriöst, är att det känns ganska mycket som att författaren till Johannes har skjutit in en liten bit text där och lagt i Jesus mun. Så här, jag läser igen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds herre? Ah, jag läste för tidigt. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Och sen, själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här för att de ska tro på att du har sänt mig. Mm. Alltså det känns lite som att de vill så gärna att Jesus ska veta redan allting liksom, så att man lägger in det här extra för att, nej, han behöver inte bli, han blir egentligen inte förvånad över att Gud hör, utan han vet ju det, men han säger det här bara för att de som är runt omkring ska också tro.
Det här är ju en svår text.
Det är en svår text, den är dramatisk, den är fantastisk.
Ja. Och den är ju lätt, det är ju inte han blev den som blev honom, utan nej, här är det ju väldigt tydligt.
Ja,
utan
absolut.
Det svåra är ju att förstå hur det här går till.
Ja,
kan du läsa absolut sista raden, sista meningen?
Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå.
Ja, precis. Och den det är ju vackert. Gör honom fri och låt honom gå.
Och det här är väl så, gör honom fri från...
Ja, vad det nu är.
Dödsriket eller bindlarna eller vad det är konkret. Ja, men han gör honom fri och låt honom gå. Och det där är väl... Ja, men det där skulle man kunna bygga en predikan på, just den där raden där. Liksom, att Jesus gör människor och fria.
Och låt oss gå vidare.
Ja, men precis.
Släppa det som har varit.
Ja. För det här är ju inte så tydligt. Okej, det här är en död människa som får liv. Men med tanke på det vi har pratat om tidigare idag här. Så liksom, även döda i själen kan ju få nytt liv av Jesus. Liksom.
Och då behöver man ju ofta hjälp att släppa det som har varit.
Absolut, absolut. Så, nej, den är
och
väldigt...
gå fri till nästa, till nytt liv.
Absolut. Nej, det är en fin och spännande och dramatisk text. Jag tänkte sjunga en psalm som har nummer 304. Och det är en psalm som ofta används på höstarna i begravningssammanhang. Den är samma melodi som I denna ljuva sommartid. Lär mig du skog att vissna glad. Jag sjunger någon vers här, ja. Lär mig du skog att vissna glad, en gång som höstens gula blad, en bättre vår snart blommar, då härligt grönt mitt träd skall stå och sina djupa rötter slå i evigheten sommar. Lär mig du fågel med din flykt att bryta upp och färdas tryggt mot obekanta stränder. När allt är vinter här och is, jag mot ett evigt paradis min blick och längtan vänder.
Tack så mycket och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på denna resa. Och ni, gå och rösta om ni inte redan gjort det. Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!